en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Fotbollens Premier League-podd, det är den 9 oktober. Vi har kommit fram till det andra landslagsuppehållet redan. Hur fan kan det gå så fort?
Men det är för många också.
Det är det. Gud, ja. Frida Fagerlund heter du, Patrik Syk heter jag och Makoto Asahara tillbaka i poddstudion. Konnichiwa.
Konnichiwa. Kul att vara tillbaka. Jag vill se om jag kommer ihåg svenska. Jag har inte använt det på en månad typ, känns det som. Så att det kan vara lite ringrostigt.
Kör på japanska du, det är lugnt. Det är mycket japaner inblandade i mycket som händer i Premier League ju. Bland annat i Arsenal. Därför att Tomiyasu var ju allra högsta grad inblandad i det där målet som till slut kom i såklart säsongens kanske tråkigaste match fram tills dess. Men
Frida, säsongens tråkigaste match, det var, ja,
det var väl
att
ta i, kanske att ta i, men det var också för att man förväntar sig så mycket grejer utav alltså seriefinal och så vidare och allting som hände i våras när de här två lagen mötte och Manchester City som växlade upp och spelade en helt utomjordisk fotboll. Arsenal fick sin revansch. Det är inte helt unheard of att Pep gör så här också, bara försöker stänga ner en match när han märker att ja, vi kan nog kryssa till oss den här poängen och sen så litar vi på att vi kommer ta fler poäng än motståndarna i de övriga matcherna. Han har gjort det mot Liverpool flera gånger och varit några av de absolut mest tillknäppta tillställningarna också. Och så var det
fast också några av de roligaste matcherna, får vi inte glömma bort, Man City mot Liverpool.
Det har också varit några väldigt underhållande, för när det inte lyckas och man måste börja skruva på det, då finns ju all den här kvaliteten där. Nu händer det väldigt lite i matchen igår. Det var ett ställningskrig på så många sätt. Och två lag som hade huvuduppgiften, bjud inte på någonting. Därför att ja, vi kommer ju märka, vi kommer prata om det i andra matcher här, att på den här nivån och bland de här bästa lagen, det handlar om att inte bjuda på någonting.
David Raya verkade ju inte riktigt tänka så. Eller liksom hela den, det var ju många gånger man att det hjärtat i halsgropen där när han ska visa sina fina fötter. Det var när Alvarez var framme och peta och sådär också. Som. Men det är ju en del av Artetas plan.
Absolut. Frida, du var där. Det var stämning efter slutsignal kan jag tänka mig. Men det var nervöst kan jag tänka mig under ganska stora delar av matchen också.
Ja, ja, David Raya var väl den spelaren som personifierade allra mest möjligtvis. I övrigt så tycker jag ändå att Arsenal, ja, men framförallt backlinjen gör en väldigt bra insats. Tänk på William Saliba och Gabriel. Jag tror knappt att de gör sett dem göra en så mycket bättre match tillsammans tidigare. De var i alla fall högt uppe på topplistan och jag menar, Haaland syntes ju knappt, vilket kanske är det bästa betyget man kan få som mittbackare. Men det är som du är inne på där, att man förväntar sig väl när Pep Guardiola tar sig an sin arvinge, egentligen kan man väl beskriva Mikel Arteta som, eftersom de jobbade ihop så tätt under så många år, så förväntar man sig en tiki-taka fotboll, att det ska spraka, men det gjorde det ju inte riktigt. Och Bernardo Silva hade tilldelats den här rollen som sittande mittfältare i Rodris frånvaro, vilket inte heller var jätteöverraskande med tanke på att Mateo Kovacic såg helt lost ut i mötet med Wolves, så att Guardiola ville testa någonting annat. Och Silva tog ju inga risker, utan det var korta passningar. Han hade ju uppenbarligen blivit tillsagd att han skulle dra ner på tempot, och det inverkade ju på matchen, så att det blev mest så att det jublades som högst åt diverse tacklingar, och vi kommer väl komma in på Kovacic där också, som var den största snackisen i halvtid. Men det skilde inte lagen så mycket åt, och det jag tyckte var allra tråkigast egentligen med tanke på mötets dignitet var ju att de tre kanske största stjärnorna saknades då i Bukayo Saka, som missade sin första Premier League-match på 2,5 år, vilket är osannolikt i sig. Och sen också då Kevin De Bruyne och Rodri, som man väl får säga är den absoluta nyckelspelaren, just eftersom att det inte finns någon naturlig ersättare till honom.
Noll poäng för City under den här avstängningen, de här tre matcherna.
Ja, precis, och det säger väl allt egentligen. Sen att Arsenal lyckas vinna utan Saka, det tycker jag också på något sätt bidrar till att den här segern blir ännu större. Nu satt ju Gabriel Martinelli på bänken och det var också överraskande, för att det var inte alla som trodde att han skulle vara tillbaka så här tidigt. Jag tror inte ens att Arteta trodde att han skulle vara tillbaka innan det här landslagsuppehållet. Och han gjorde ju skillnaden i slutändan, så att det var viktigt för Arsenal att ha en sån spelare som Martinelli på bänken att kunna kasta in. För som sagt, det var inte mycket som skilde lagen åt i den här matchen.
Otrolig fingertoppskänsla där när du har Tomiyasu som är inbytt som nickar fram, Havertz som är inbytt som tar emot, spelar fram, Martinelli inbytt som, ja, med viss tur då, styrningen då sätter det där. Och att Martinelli får komma tillbaka på det sättet betyder ju mycket som helst för Arsenal såklart. I övrigt, alltså, ja, Haaland hade väl 0,00 i XG tror jag. Jag vill bara instämma med Frida sa om Saliba och Gabriel. Jösses vad bra de var i den här matchen och bara stängde ner allting. Och City utan Rodri funkar inte helt och hållet. Det kan vi konstatera här nu. Nu verkar ju inte Guardiola helt bedrövad efter matchen ändå, utan han fattar väl att det är väldigt långt kvar att spela. Och att i den här matchen så hade han nog varit ganska nöjd med en poäng också i slutändan.
Så han spelade för en poäng?
Ja, alltså sett till hur de började riskminimera i andra halvlek så utan tvekan så var det väl en poäng.
Jo, men frågan är liksom om man tittar på Arsenal också. Jag menar, Arteta väljer att spela Jorginho bredvid Declan Rice. Det säger ju också mycket. Det vill säga att Arteta tog inte heller några risker. Så det var ju två lag som på något sätt insåg att vi har inte våra bästa spelare med oss. Så att här måste vi tänka ett steg längre och kanske fokusera mer på att först och främst försvara vår poäng. Men ja, det var ju en tillfällighet egentligen att det blev ett mål i slutändan. Jag menar, Nathan Ake är ju oturlig i det läget får man säga.
Ja, han är inblandad i ganska mycket också. Han har ju ett läge precis i början av matchen och göra 1-0 för City. Han borde ju göra 1-0 för City, framnickad av Haaland där. Men sen är det han själv som styr in den via ansiktet. Och det är ju så här, om han inte försöker dra undan huvudet där utan bara får den rätt i nyllet, då tror jag inte den studsar in. Det blir som att han styr in den lite grann, försöker vika undan ansiktet och få bollen på kinden och så in i mål.
Och tittar vi också på alltså, respektive backlinje, så det här har vi ju sett tidigare under säsongen så det är inget nytt, men det blir ju också slående i att både Guardiola och Arteta, det är fyra försvarare i backlinjen, även om Zinchenko, jag tycker kanske inte att han är en så pass bra försvarare en mot en som man kanske tror, utan hans kvaliteter ligger ju i andra aspekter av hans spel. Men att heta har ändå Ben White som är en naturlig mittback på högerbacken, sen två mittbackar, och sen tittar man på Man City som är ännu mer extrema med Walker, Diaz, Ake och Guardiol. Ja, det säger någonting om utvecklingen tycker jag också inom den moderna fotbollen, toppfotbollen, att det har blivit lite mindre risktagande än vad det har varit tidigare. Att det på något sätt är viktigare att stabilisera de bitarna än att bara flänga framåt med en massa offensiva spelare.
Det tycker jag märkte också i Citys alltså speluppbyggnad och offensiv, hur lidande de ändå i den här matchen i alla fall blev av att man har de försvararna. Så Guardiols fötter är ju inte de bästa. Det var ju flera bollar som han slog som var liksom helt utan adress, och framförallt så var det helt utan adress för att de inte har några renodlade ytterbackar, så det var ju ingen som fyllde ut i de positionerna där bollen flög till. Så att det var liksom lite förvånansvärt stabbigt tyckte jag från City, och viss oro måste man väl ändå ha över hur de ser ut. Men som sagt, det är långt kvar och de kommer ju säkert börja rada upp vinster, och Haaland kommer börja rada upp mål igen och så vidare. Så än så länge är de väl fortfarande alltjämt ganska klara favoriter till
titeln. Det var ju som vi sa förra veckan också, att nu kommer Rodri komma tillbaka efter landslagsuppehållet och i stort sett var utvilad, så att han har ju fått tre matcher här. Han spelar ju så otroligt mycket, så han har ju ändå fått några veckor nu att på något sätt ladda batterierna ännu mer. Så att det råder ingen tvekan om att, och jag tror de flesta förstår, att Man City kan bättre än det här. Det ser ju uselt ut med två raka förluster i ligan. Det har inte hänt på en herrans massa år, men de kommer ju komma tillbaka. Å andra sidan så tycker jag också att det som är roligast med den här säsongen, som vi väl ändå kan hugga fast lite nu trots att Man City fortfarande är favoriter, det är ju att det handlar inte om två lag längre, utan det är snarare tre eller möjligtvis då fyra lag som kommer vara med där uppe i toppstriden och ligga ganska jämnt ändå. Och det är över förväntan för min del i alla fall, för att tyckte nästan att man hade vant sig vid att det oftast var tvåmanna-race. Men,
det är City mot någon som har en bra säsong.
Precis, exakt. Men nu ser vi ju ändå att det är ändå Tottenham som ligger där uppe. Och Liverpool, visst, de har sina svagheter, men de har också fantastiska styrkor som vi kommer komma in på senare. Så att, ja, det kan nog bli en rätt så kul säsong det här i alla fall.
Nu håller vi tummarna för att det faktiskt också förblir så, så att det inte är två lag som springer iväg, som vi också har sett tidigare hända. Så att,
Shoutout till Calvin Phillips då, som under Rodris avstängning har fått ett inhopp. Han behöver en ny klubb i januari.
Han måste fly, alltså det går
det
ju inte.
Det är ju lite, nu har Harry Maguire spelat långt mer än Calvin Phillips, men det är ju ändå lite det där syndromet när man på något sätt inte vill ge upp. Han har gjort den där flytten och han vill inte se sig besegrad på något sätt, men ja, efter det här så undrar man ju om Phillips egentligen, ja, kommer han få ut så mycket mer av att vara kvar? Det är ju tveksamt. Sen å andra sidan så kan jag hålla med Guardiola, för att jag vet inte riktigt vem Calvin Phillips är på planen. Var är han som bäst? Jag menar, tittar man tillbaka på EM för ett par somrar sedan, då spelade han ju in en helt annan sorts roll än den man kanske tror att han vanligtvis är som bäst i. Det vill säga, ja, man kanske tror att det är en sittande mittfältsroll, men för England så var han mer någon sorts box-to-box-spelare. Och ja, det är kanske där han gör sig som bäst. Jag tror helt enkelt att det är någonting som ska vara för Guardiola. Uppenbarligen är det ju så. Och frågan är om han inte har en bättre chans då att flytta till en annan klubb för att få mer speltid.
Alltså, det finns ju ingen plats för den typen av spelare riktigt när du använder Rico Lewis där på mittfältet, som i det här fallet också. Du flyttar in ytterbacka på det här viset. Nu är ju Kovacic en box-to-box också. Men du har ju Matheus Nunes som har värvat massa pengar med. Det finns ingen plats för Calvin Phillips på så vis, för jag håller med, det är ju mer en alltså, löpstark, bollvinnande mittfältare än en sittande typ på så vis, så att han måste ju bort, det går ju inte. Nu i och för sig är det ju sanslöst att Kovacic faktiskt fick spela så länge som han fick i den här matchen, med tanke på
han borde ha åkt ut där.
Ja, men det framförallt, alltså till att börja med så är det ju rött, tycker jag, den situationen där mot Ödegård där han då bara får gult. Men att han sen därefter går in i en liknande situation direkt efter och kommer undan med det, tycker jag är faktiskt helt sanslöst.
Ja, alltså jag har inte så mycket problem. Det var likadant med Curtis Jones situation mot Bissouma förra helgen. Att jag har inga problem egentligen med att det bara blir ett gult kort, för jag tycker att det låter domaren som är på planen avgöra istället för att låta, som i det fallet då på Tottenham Stadium, när Simon Hooper får se en stillbild på situationen och sen ger rött kort till Jones. Ja. Fine, alltså låt det vara ett gult kort. Men det är just det här att Kovacic kastar sig in i nästa situation bara en minuten senare och gör typ samma sak igen. Det är ju där man känner dels att vad är det för fel på Kovacic, och dessutom då att hur kunde Michael Oliver vara så stensäker på att det inte var gult kort. Han gestikulerade ju direkt att nej, det där räcker inte för en varning. Men ja, hade Arsenal förlorat den här matchen, eller då om ställningen hade blivit 0-0, då tror jag att Oliver hade fått stå till svars för det mer än vad han kommer få göra nu.
Hade de propagerat för omspel, mon tro?
Var han också iväg i Förenade Arabemiraten och dömde förra veckan?
Han är ju, anses ju vara den bästa de har, så det är väl lite omöjligt kanske.
Jag tror att han var med i gänget där. Jag tänker inte spinna vidare på det, utan vi går vidare till Brighton-Liverpool. 2-2 slutade den matchen. två misstag från vardera lag, två mål för vardera lag. Det var ungefär det man kan ta med sig. Men i övrigt en ganska rolig, välspelad, intensiv fotbollsmatch, tycker jag. Det är klart att Liverpool-supportrarna är missnöjda över att tappa den här på det sättet man gör i slutändan efter att ha haft ledningen, och framförallt att Ryan Gravenberg skulle gjort det där 3-1-målet. Han missar ju helt öppet mål från en meter. Men i slutändan 2-2 kändes ganska rättvist, Frida.
Ja, du har ju rätt i det, att det var en rolig match framförallt, och man fick ju se de här lagens svagheter respektive styrkor. Och jag tycker ju att Liverpool är just det här med deras frediga offensiv, och när de bara kastar fram allt de har, då är de ju svårstoppade. Intressant också, det måste ha varit vid 1-0-målet, för att 2-1-målet var ju en straff. Liverpools 2-1-mål menar jag då förstås. Intressant att se hur Robertson tog klivet in och nästan låg som en central anfallare. Och jag tycker att det visar på också att de hade troligtvis pratat innan den här matchen om att vi måste se till att utnyttja luckorna som Brighton lämnar, för det gör de. Och jag tror att vi kommer få se det här under säsongen nu, att Brighton gör en kanonmatch ena veckan, vinner med 6-1 eller någonting sånt, och sen nästkommande vecka då så kan de möjligtvis åka på en plump, för att i och med att de har ett sånt högt risktagande i sitt spel, samtidigt som de nu försöker bolla Europaspelet så att det är många spelare i rullning, det är sällan de ställer ut samma 11, det kommer nog bidra till att det kommer vara lite upp och ner. Så att Liverpool, ja, de hade kunnat få med sig alla tre poängen här, men som sagt, jag menar, när Brighton väl kommer i sina lägen, då är de också svåra att stoppa.
Ja, nej, det kunde bli fler mål för båda lagen i den här matchen, så är det ju helt klart. Simon Adingra är ett namn som vi inte har sett så där jättemycket tidigare, var ju jättepigg i den här matchen, en av de här...
Guldkornen.
Ja, precis. Vart kom han ifrån då?
Kom från Union Saint, hur säger man, Gilloise.
Han är årets mittomar, kan man väl säga.
Ja, för precis. Att
kommit upp därifrån. De har ju ett väldigt givande samarbete där. Nu blev ju inte Dennis Undav där man trodde han skulle bli från Union Saint Gilloise. Det ska jag ändå medge nu. Med
varför säger du man? Det var bara en person i den här podden som trodde att han skulle bli man.
Mittoma däremot, han blev ju verkligen mer och lite där till efter sin fina tid i Belgien. Vi får se om Adingra vilken väg han går. Man har ju börjat väldigt piktig i alla fall.
Mm. Carlos Baleba har ju kommit in och ersatt Caicedo, var ju väldigt bra den här matchen också. Mm. Även att han har ett par misstag, men han har också tar ju väldigt väldigt stort ansvar i det här laget. Han har mycket boll, men det är också han som ska täcka ganska stora ytor, och det är ju svåra spelare att markera i Szoboszlai och McAllister och Harvey Elliott, och sen kommer Gravenberg in i halvtid. Det är inget lätt jobb han har att göra där. Speciellt med Darwin Núñez som också springer ut och är Darwin Núñez med allt vad det innebär. Var väldigt, väldigt bra också, tyckte jag, igår. Så att en jättematch av Baleba, som säkert kommer kosta en miljard då nästa sommar när Chelsea en storklubb behöver den. När Chelsea köper honom. Precis. 2-2 i alla fall. Det var en av tre oavgjorda matcher som spelades då på söndagen. 2-2 blev det nämligen också mellan West Ham United och Newcastle. Två mål av Alexander Isak. Inte de svåraste målen kanske. Det första målet är bra, tycker jag. Den första touchen har man sett många forwards missa, och sen så blir det ingenting av den här bollen dimper ner framför fötterna. Det är riktigt bra att bara suga in den och stoppa upp den i nättaket.
Ja, var nu inte sån, för att det är ju det här alla tjatar om, att Isak inte kan, att han inte kan göra mål. Så att nu tycker jag när han väl finner sig inte rätt plats.
Absolut ingen kritik. Jag säger bara att det här är precis den typen av mål, och det är ju hur det hans roll ska vara. Nu ligger han två i skytteligan då bakom Haaland, som vi kritiserade lite grann, men ändå har gjort 8 mål så här långt på de här matcherna.
Det är helt orimligt, ja.
Men jättefin match. Han kunde ju också gjort ett hattrick där, på slutet när han rundade målvakten och träffade stolpen. Fick lite bollen under sig precis i dragningen, men West Ham, de är svårslagna den här säsongen. Jag gillade verkligen det första målet de gör. Visst, Nick Pope går bort sig lite grann, men just det där samspelet, alltså Paquetá vet vi är den stora kreatören i det här laget, men löpning från Emerson från sin vänsterbacks position när Paquetá vinner den bollen och så han kan slå den bollen över Newcastles backlinje, det är ett riktigt, riktigt fint mål och inte så David Moyesigt på något sätt, jag vet inte. Har han utvecklat någonting? Han hade ju för sig den där typen av ytterbackar i Everton förr i tiden som gavs ut på de där räderna.
Är inte Emerson egentligen så här liksom arketypen av en sån här habil offensiv ytterback? Jag har alltid tyckt liksom Emerson Palme att han är bra, man vet precis vad man får. Och det är oftast ändå liksom på en klart godkänd nivå. Jag tycker han är bra.
Det har ju tagit lite tid för ja, men framförallt West Hams nyförvärv från förra säsongen att komma in i det. Och de bollade ju också mycket i Europaspel, de har fortfarande Europaspel, men de har ju uppenbarligen lärt sig att hantera det lite bättre nu kanske. Eller ja, i alla fall så det ser ut. Sen tycker jag ju att, jag menar en sån som Sucek, vi pratade om honom förra helgen eller i förra avsnittet om att han verkligen har steppat upp sen Declan Rice försvann. Och det fortsätter han att göra. Att det är många spelare som faktiskt ser ut att vara på den gamla goda nivån som vi såg för ett par säsonger sedan när West Ham bara tycktes flyga fram. Så att det är väl en förklaring. Sen kommer ju Kudus in här och gör sitt första Premier League-mål också. Jag gillade hans inhopp. Tycker att han ser väldigt pigg ut och kanske kommer att smälta in i det här laget betydligt snabbare än vad vissa andra spelare har gjort. Så att nej, det ser rätt så ljust ut för West Ham på ett sätt som jag möjligtvis inte trodde inför säsongen. Jag tänkte att de skulle vara ungefär lika bra som de var förra säsongen. Kanske till och med sämre med tanke på att Declan Rice då hade försvunnit och att det eventuellt kunde bli svårt att ersätta honom. Men de har inte haft svårt med det alls. Sen i Newcastles fall så var det väl lite baksmälla från segern mot PSG också. Man kanske bara kan skjuta in att den matchen var ju, eller snarare den prestationen var ju sensationellt bra från Newcastles sida.
Verkligen.
Och den stämningen inne på St. James's Park, ja, det kändes hela vägen till London tänkte jag säga. En överdrift, men inte långt ifrån.
Ändå får jag känslan av att det är den här typen av matcher som Newcastle måste börja vinna om man ska knipa den Champions League-platsen den här säsongen också. För det kommer ju ses som ett steg tillbaka om man då inte löser topp 4 den här säsongen efter att ha gjort det förra med investeringarna som har gjorts, med förväntningarna som finns.
Det beror på helt vad de gör av den här Champions League-säsongen skulle jag säga, för alltså att de tog topp 4 förra säsongen med materialet de har var ju en överprestation i sig.
Absolut.
Att om de tar en Europa League-plats i år med tanke på den konkurrens som är i toppen samtidigt som de tar sig vidare från den här dödens grupp och skulle göra det bra i slutspelet, då är det en klart godkänd säsong utan tvekan för Newcastle. Jag tror inte man ska sätta kravbilden på att de ska ta topp 4 igen, för att det var en överprestation i sig sett till vart det här projektet är.
Fast nu gör jag det.
Men sen också, vad är det för investeringar de har gjort i sommar? De har inte gjort Tonali. Så många investeringar just i sommar, just av den anledningen att de måste hålla sig till FFP-reglerna. Så visst, de har fått in Tonali som har haft rätt så svårt att akklimatisera sig och har själv erkänt det öppet. Men jag menar i övrigt så Barnes, han är redan på skadelistan och har inte alls gjort något större avtryck. Du har Lewis Hall som är mer än en spelare för framtiden. Du har Livramento som också är det. Det kom inte in särskilt många spelare i somras. Och troligtvis kom det in för få spelare för att de verkligen ska ha den där bredden att kunna utmana på allvar på båda håll. Men jag tror att Champions League kommer vara snäppet viktigare för Newcastle den här säsongen. Både för supporterna och för ledningen också. Särskilt med tanke på att det har börjat så bra också och att det nu ser ut som att de har en väldigt god chans att ta sig vidare från gruppen.
Det är alltså ett lag som då besegrar PSG med 4-1 med Longstaff och Dan Byrne i målprotokollet. Det roligaste där var väl också Dan Byrne som fick väl frågan varför han inte bytte till sig Kylian Mbappés tröja. Och sa att jag har redan tre tröjor hemma. Nu minns inte exakt vilka tre det var, men en av dem Wayne Routledge i alla fall. Han var nöjd så. Det var den han hade hemma. Det var de han hade hängt upp. Han vill inte ha fler.
Nej, man gillar ju Dan Byrne.
Ja, det gör man.
Så är det bara.
Man blir glad.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi tar oss vidare därifrån då och konstaterar att Everton, på tal om financial fair play problem, Everton tog en mycket, mycket efterlängtad hemmaseger, Frida. Vi gjorde ett Sportbladet Daily om dem i fredags. Det är skönt att vi kunde jinxa in 3 poäng till Everton på Goodison Park och en sån där tung, trygg 3-0-seger. Jack Harrison, 1+1, var ju magnifik i den här matchen.
Ja, det hade kunnat bli fler mål än så. Och det får man väl dels tillskriva att Bournemouth inte var bra. De ser oerhört naiva ut och har ju inte alls kommit igång den här säsongen. Men ja, Everton kliver verkligen fram och de klev ut hungriga, för vi pratade ju i det daily-avsnittet om att de har sett rädda ut på hemmaplan. Att de inte
Vilket de verkligen har gjort.
Ja, de har inte agerat som om Goodison har varit deras borg, alltså ett skräckinjagande ställe att komma till. Men den här gången blev det så, och det kändes nästan som att Bournemouth inte var beredda på att Everton faktiskt skulle vara så här bra. Lite grann som Brentford också agerade när Everton kom på besök dit för ett par veckor sedan. Så att ja, Everton får fortsätta göra så här, att på något sätt överraska sina motståndare med att faktiskt bry sig och faktiskt ha ett driv och en vilja att kliva framåt, för att då blir det ju uppenbarligen bra. Då kommer målen, och dessutom så håller man nollan här också, och det är minst lika viktigt.
8 matcher in nu för Bournemouth med Iraola, fortfarande ingen seger i ligan. Man undrar ju lite, alltså med tanke på hur de bytte tränare. För det reagerar man ju ganska starkt där när Gary O'Neill rök, med tanke på vad han hade gjort med dem under våren och liksom räddat kvar dem. Man byter till Iraola. Jag var väl en av dem som direkt kände, ah, okej, nu fattar jag varför de gör det här. Iraola är ju ett av de mest spännande namnen i La Liga med tanke på vad han har gjort och så vidare. Hur stort förtroende kommer han ha om de här resultaten fortsätter, om de åker till Goodison och gör såna här insatser, med tanke på ja, läget de är i? Det är en bra fråga.
Det var ju nästan exakt ett år sedan som Scott Parker åkte till, ja, det var ju också till Liverpool, och åkte på den här 0-9-förlusten som i sin tur gjorde att han fick sparken och att Gary O'Neill då plockades in. Jag tyckte inte heller att det var ett felaktigt beslut att göra sig av med O'Neill i sommar. Jag tyckte snarare att det var ganska förnuftigt, om man nu ville välja en annan väg för sin klubb. Då är det bättre att göra det under försäsongen än att invänta att O'Neill ska göra ett par dåliga matcher och sen så gör man sig av med honom. Så att det tyckte inte jag var... Det var förstås ett hårt slag mot O'Neill personligen, men jag tyckte kanske inte att det var fel beslut för klubben. Och det kommer väl ta tid att få till det. Jag tror att Bournemouths absolut största problem, det är att de 2 spelarna som kostade dem mest pengar i somras, alltså Alex Scott och Tyler Adams, det var väl över 40 miljoner pund tillsammans som de kostade, har knappt spelat, har inte gjort en minut ens. Och det är ju ett problem. Värvar man in spelare för de summorna, så vill man ju självfallet att de ska göra avtryck omedelbart. Och, ja, det har vi inte sett än.
Det har ju varit en del skador också på spelare som ska vara bärande, tänk så här Dango Atara och så vidare, som ska växla upp nu efter första liksom akklimatiseringsvåren. Det finns ju alla möjliga andra spelare där också som är väldigt spännande. Jag tycker ju om sättet de har agerat på transfermarknaden överlag, Bournemouth.
Jag tycker ju Dango Atara, han är ju väldigt upp och ner också. Han kan ibland göra vissa vansinnesinsatser.
Ja, men det är ju när det är upp så kan det bli väldigt roligt. Det är ju snarare där.
Gary O'Neill, som fortfarande aldrig har gjort en försäsong som tränare i sin karriär. Jag vill att han ska ha sparken i maj, och sen ska han få ett nytt jobb i augusti. Det hade varit roligt för han bara fortsatte gå igenom sin tränarkarriär utan att behöva göra en enda försäsongsmatch som tränare. Men det så kommer det antagligen kanske då inte bli om han fortsätter leverera på det här sättet med Wolverhampton, som ju jag i alla fall hade väldigt låga förhoppningar för inför säsongen. Men de har ju Pedro Neto, va? Och med Pedro Neto i laget så kan vad fan som helst hända.
Framförallt har de väl sett Korean guy, för att citera Pep Guardiola. Wang Yi-chan.
Wang Yi-chan, jättebra. Men nej, han som sagt, utan Pedro Neto så hade de inte tagit många poäng den här säsongen. Det är verkligen känslan. Alltså sättet som han fullständigt, alltså vi har ju sett det i flera matcher nu. Han bara tar bollen, tittar på sin ytterback och sen bara, ja, hej då. Alltså som han slaktar Pau Torres vid 1-0-målet där. Det är helt sjukt, för det är ingen nybörjare heller. Han bara rundar. Det är liksom en spansk landslagsback som han krossar på det sättet. Han är i en hysterisk form, Neto, Frida.
Ja, han blir inte kvar där länge.
Nej, tror det blir jag. Han inte.
Tyvärr för Wolves del. Sen var ju den här matchen, den var ju aggressiv, särskilt där under första halvleken. Jag vet inte, det var mer brottarmatch än fotbollsmatch egentligen. Sen kom ju målen till slut från båda håll. Och ja, Wang har väl gjort 5 mål nu, vilket ju är väldigt bra, särskilt för att vara en striker i Wolves. Det är oftast det vi efterlyser.
Hur många av dem har Neto spelat fram till? 4 i alla fall, va?
Ja, det är... Ja, jag kan i alla fall komma på 3 så här direkt. Ja. Men ja, det är säkert fler än så. Men nej, som sagt, det är ju precis det Wolves har behövt. Någon som kliver fram och gör målen. Och när man dessutom har Pedro Neto i en sån pass god form som han är i, så hjälper det ju till givetvis. Sen i Villas fall så... Watkins, jag tror det är som får en jättechans där på slutet.
Sista,
när det
sista
bara är...
som händer i matchen, ja.
Ja, och så att det hade kunnat gå åt båda håll det här. Ja. Sen efter matchen dessutom så skakade ju inte ens O'Neill och Emery hand. Det var lite hetskt där också, hetsk stämning mellan de två. Det var väl att O'Neill hade tagit lång tid på sig eller någonting sånt och stått och pratat med fjärde domaren, så att Emery bara gick. Så att nej, det var... riktigt irriterat på Molineux, får man säga.
Jag förstår om Watkins nick där hade suttit och inte gått i stolpen, med tanke på att vi var uppe på typ 14:e minuten eller vad det var då, också av 12 annonserade tilläggsminuter. De har fått liksom, man väntar bara på att domaren ska blåsa, han har visselpipan i munnen, men de får det där sista läget, de får det där inlägget och Watkins dyker upp och blir mål. Där hade det blivit riktigt dålig stämning hos, på bänken med Gary Neal, kan tänka sig.
Ja, Wolves Villa, om vi hade gått tillbaka ett par månader så hade det varit en match man inte hade trott skulle vara så här jämn, och det var den verkligen. Jag tycker Wolves imponerar fortsatt.
Ska vi säga att Pau Torres också gjorde ett mål? Han blev inte bara liksom slaktad av Pedro Neto, utan placerade ju fint in 1-1 också. Ja, där.
Det gjorde han absolut. Ett lag som fortsätter gå bra är Tottenham. Nu var det med en lite mindre marginal. Ja, det var inte speciellt stora marginaler mot Liverpool, men det var å andra sidan Luton man mötte den här gången. 1-0 fick räcka, Frida.
Ja, det fick ju det. De hade det ju rätt tufft där sedan. Eller hade det rätt tufft, men skulle förmodligen få det tufft, när tänkte man, när Bissouma drar på sig sitt andra gula kort. Han fick sitt första gula kort 10 minuter tidigare, och det var väl helt fine. Det var ju att han försökte stoppa, ja, helt enkelt bara en taktisk frispark som han tar. Så att den kan man ju köpa, att den möjligtvis var nödvändig. Men att han 10 minuter senare väljer att filma i närheten av domaren, det är inte lika smart, va? Så han drar på sig sitt andra gula kort, och så helt plötsligt så är Tottenham decimerat. Och Tottenham inledde ju matchen väldigt starkt. De bara radade upp chanser. Det är nästan så att Richarlison skulle ha haft 2 mål inom loppet av 4 minuter där inledningsvis. Och sen Pedro Porro hade också ett läge, så att de hade ju spelat bra. Sen så kom Luton lite mer på banan ändå efter ett tag och kom in i matchen mer. Och hade ju ett mål bortdömt där efter VAR-granskning också. Eller ja, jag tror det dömdes bort direkt faktiskt, men sen så kollade VAR, så att ingenting hade gått snett i bedömningen. Men sen i andra halvleken så är det ändå Tottenham som kliver fram och får in det där målet, och det är återigen James Maddison som gör någonting magiskt, och sen så lägger han fram bollen till Van de Ven som fortsätter vara superb, får man väl säga. Han har ju klivit in här i Premier League och varit en av de bästa mittbackarna, och särskilt då ihop med Romero, som helt plötsligt inte är den här hetlevrade typen som drar på sig 100 gula och frisparkar hit och dit och röda kort, utan han har lugnat ner sig och ser oerhört trygg ut bredvid Van de Ven. Så där är ju verkligen Tottenham prickat rätt, alltså rent försvarsmässigt, att de har fått den stabiliteten igen, egentligen genom hela backlinjen. Så att de skapade det som behövdes i den här matchen för att få med sig 3 poäng. Och sen så har ju Luton någon möjlighet, det är väl Adebayo som missar en, ja, ett givet läge egentligen där han bara ska lägga in bollen. Så att Luton hade kunnat få med sig någonting, men i slutändan så räckte de inte riktigt till. Och det var tydligt att Tottenham var det bättre laget, även om de hade kunnat få med sig någonting här. Sen måste jag bara säga, eller prata lite om Kenilworth Road också, för jag var ju där på plats. Mm. Och jag har varit på Kenilworth Road förut, det här var nog 3:e gången, men det var första gången i Premier League, och det är ju slående hur en arena som är så pass mikroskopisk i sammanhanget ändå tar bara 11 000 åskådare, lite fler nu med tanke på att de har byggt färdigt den här långsidan som inte är hög, ska man säga, det är väl bara typ 10 rader, men den har ju ändå blivit större jämfört med tidigare. Men vilket tryck det är där inne, alltså det är tryck på ett sätt som många Premier League-arenor inte kan konkurrera med. Och det tycker jag är magiskt. Så att Luton har verkligen stödet i ryggen, även om det inte hjälpte just i lördags.
Nej, och frågan är ifall det kommer hjälpa dem under säsongen. De är i alla fall uppe på 17:e plats nu med sin seger.
När man väl redan har ju fler poäng än många trodde de skulle ta.
Ja, sen har vi då 4 lag. Om vi tittar ner i botten som vi väl förväntar oss kommer vara där nere i botten. Everton har vi haft frågetecken runt med tanke på prestationerna. Känslan är att det finns åtminstone 3 lag sämre i den här ligan än Everton. Och Sheffield United, Bournemouth, Burnley och Luton är de som har de 4 platserna längst ner. Ingenting talar egentligen för att de kommer lämna de där platserna där nere. Sen är det bara frågan, vem löser 17:e platsen? Just nu är det Luton. Burnley har vi väntat lite grann på ska komma igång. Nu fick de en bra start mot Chelsea, Frida. Men det räckte ju inte alls. Det var ju Raheem Sterling show verkligen på Turf Moor. Och det är ju det han ska göra. Alltså, när alla de här unga, nyinköpta spelarna ser lite vilse ut och missar sina lägen, då får man ju plocka fram den här rutinen man har i laget. Man har ju köpt Raheem Sterling för att han ska vara någon slags en garant för kvalitet, för erfarenhet och offensiv. Alltså, det här klippet är steget han har fortfarande. Jag tyckte man saknade det under förra säsongen. Här bara rann han ju ifrån flera gånger, Frida.
Ja, absolut. Och jag har inte riktigt sett Sterling som en ledartyp tidigare. Men ja, nu vid 28 års ålder så känner han väl att han måste kliva fram och ta ansvar. Och det tycker jag han har gjort den här säsongen. Och detta var väl också ett budskap som han skickade till Gareth Southgate. Det här med att han inte är en del av Englands landslag längre. Och det tycker han väl själv kanske att han borde vara. Särskilt efter den här säsongsinledningen som han har gjort. Sen så har han ju dessutom gjort mål mot Burnley med 3 olika klubbar. Det är han ensam om, tror jag. Så att det facit är också väldigt fint. Sen tycker jag ändå att man får ge en liten shout-out till Cole Palmer också, som på något sätt blev... Han blev väl en meme lite grann sett till det här med Chelsea och symbolen för Chelseas aktivitet på transfermarknaden den här gångna sommaren. Och jag tycker ändå han visar i den här matchen att han minsann också besitter kvaliteter, även om det uppenbarligen fanns någonting som Guardiola tyckte var värt att släppa.
Alltså, han fick ju slå straff allt möjligt här nu också och verkar ju ändå ha tagit sin chans att slå sig in i det här laget. Det har ju varit lite oklart vilka som ska starta det framme. Nu har de ju levererat när Palmer fått spela. Sterling tycker det faktiskt är helt sanslöst att han inte kan vara uttagen i den senaste landslagstruppen. Det skickade konstiga signaler från Southgate när han är helt ur form och var med i landslaget. Hittar den här formen som han har nu. Det är så otroligt roligt att se Raheem Sterling spela fotboll igen. Alltså bara sprudlar ju om honom. Och då plötsligt, då ska han inte vara med i landslaget. Jag tycker det är väldigt, väldigt underligt. Skönt att Sterling fick i alla fall visa då vad Southgate går miste om där med en helt briljant insats som man ändå gör mot Burnley.
Mm. Sen ska det ju nämnas att de har rätt så många alternativ också.
Jo,
att välja på. Men visst var Sterling med tidigare när han inte var kanske i sin bästa form. Då kan man väl tycka att han ska vara med när han faktiskt är i god form.
Lite så.
Nico Jackson fick göra ett mål också. Det behöver han. Har inte blivit den leveransen som man hade hoppats på i Chelsea så här långt. Men,
han är ju bra i spelet. Det är ju det. Han
Jag gillar honom faktiskt starkt.
Han har varit väldigt bra i spelet.
Jag gillar faktiskt honom mer än vad jag gillar Amando Brocha. Så att, ja.
Alltså, jag tycker väl att Jackson är en bättre forward än Brocha i grunden också. Också i spelet och så vidare. Sen att har det ju varit en otur stundtals nästan när han har bränt superlägen och inte fått det att stämma. Att han får det där målet var nog jätteviktigt. Så att han kan kanske komma ikapp då kvoten av gula kort. Han har ju fler gula kort än mål hittills i alla fall. För han lyckades ju rekordsnabbt bli avstängd där nu tidigare. Och se om man kan börja göra mål istället för att ta varningar nu.
Ja, inga gula kort på honom i den här matchen i alla fall. Däremot en hel del andra i Chelsea. Och Marco Correa bland annat som har fått en del förtroende nu på sistone. Han ska göra det lite bättre tycker jag på Burnleys mål där i början. Försvarsmässigt, alltså ska man spela Correa då måste han upp i banan tycker jag. Han måste spela, han måste ha större offensiv frihet än vad han har just nu i det här systemet. Känns som för att tyckte inte det så speciellt bra ut.
Alltså det är konstigt, han har blivit en mycket mer så här defensivt präglad spelare utifrån liksom tränare synvinkel sedan han kom till England. Alltså i Spanien så var han ju en stormande ytterback där som bara ägde sin kant mer eller mindre och man tänkte vad Barcelona har tappat för någonting. Brighton så var han plötsligt spela i en trebackslinje ibland och blivit annat. Och i Chelsea så har han ju haft en sorts rakt defensiv roll som han inte heller har skött särskilt bra ska jag säga. Så han hade ju verkligen ingen bra första säsong. Sen tycker jag att en spelare som har väldigt stora kvaliteter egentligen har väldigt stor potential. Han är fortfarande ganska ung ska vi komma ihåg också. Så att det är väl väldigt positivt för Chelseas del att man ändå spelar honom nu och att han faktiskt får förtroende och sånt tycker jag att han förtjänar och behöver.
Och andra raka segern för Chelsea.
Mm. Ja, det är ju viktigt. Tänk bara säga det också, alltså just kring Kukurea och hans positionering och sådär, att det är lite mer defensivt. Jag menar, det var ju Pochettino som beklagade sig för ett par helger sedan, det var väl efter mötet med Bournemouth, om att han ville inte att hans ytterbackar ska vara speciellt offensiva, eller han tyckte i alla fall i den matchen att de var lite för offensiva och hamnade i vägen för yttrarna. Så att det är väl någon taktisk tanke där bakom det, givetvis. Men det var viktigt att få den här segern för Chelsea. Jag tycker ändå att de har spelat bra, de har inte konverterat sina chanser och det har ju varit samma visa senaste året egentligen. Så att viktigt för dem att, det var väl tredje segern här om man räknar in alla kupper. Så att det är ju viktigt att få in det flowet på något sätt i sina prestationer och att man även får med sig poängen.
Utan tvekan. Med det så ber vi oss över till Old Trafford, Manchester United, på tal om att få med sig en seger. Den såg man inte riktigt komma med 10 minuter kvar att spela ungefär, Frida.
Nej, det gjorde man inte. Och det är så intressant också att så kommer Scott McTominay in och sen så ligger han bakom de här två målen och nu ropar alla om att McTominay måste få fler chanser och nu är han bäst i världen. Det är jämnt så här. Sen kan jag hålla med om att jag tycker att McTominay har rätt inställning. Alltså han har ju en attityd som ibland saknas i Man United, just det här med att de är ganska dåliga på att hantera motgångar och att lyckas resa sig igen. Och där tycker jag att han är en sån person som faktiskt har de egenskaperna att han kan driva på och han kommer in med sin energi och sådär. Sen var det lite gulligt att han sa att han hade suttit och kollat på David Beckhams nya dokumentär på Netflix dagen innan och att den inspirerade honom till att steppa upp, för att han insåg väl, och han är väl en sån spelare också som inser vad det betyder att representera Man United. Det har ju nästan blivit en meme här, det här med att experter varje gång Man United förlorar eller de pratar om Man United i stort så säger man alltid Ja, liksom, för det här är Manchester United. Bara den meningen ska få en att förstå hur stort det är att spela för den klubben. Men jag tror verkligen att McTominay förstår det. Att han har tagit till sig det. Och det är möjligt att David Beckham hjälpte honom lite på traven också.
Det här var ju landslags McTominay, för där öser han ju in mål. Han är ju brutalt bra i skotska landslaget, som ju i sig går hur bra som helst just nu.
Spelar lite högre upp där. Han hamnar ju oftare i de här positionerna som man gör här på slutet i den här matchen.
Mm. Nej, men alltså, det behövs ju den typen av spelare som alltså verkligen brinner för klubben på det sättet som McTominay gör. Finns ju andra i det där laget som kanske inte gör det med samma frenesi och hade steppat upp på samma vis, om vi säger så. Sen måste man ju säga fint också att Maguire fick ligga bakom det 2-1 målet när han dyker upp där och spelar fram med den där nicken, det tycker jag ändå.
Firma Maguire McTominay räddar 3 poäng.
I en match där United inte gör särskilt mycket bra i övrigt.
Vi måste kanske prata om resten av matchen också, för att får jag ändå säga att slutresultatet inte riktigt speglade hur matchen såg ut i övrigt. 0-1 till Brentford var ju ett kollektivt, jag vet inte vad, utav Manchester United. Casemiro tappar bollen, Vigge kan inte rensa, Onana kan inte rädda. Jag vet inte, det är som att alla misslyckas med det de ska göra tillsammans, Frida.
Ja, alltså på något sätt så är det väl... Det är väl det man känner kring Man United nu. Det målet var verkligen spot on sett till hur de har betett sig defensivt de här senaste veckorna. Och det är ju oroväckande för deras del. Jag menar, visst, de får med sig de 3 poängen här och hade lite flyt där på slutet att det gick deras väg. Men kommer det här spelet verkligen hålla till att utmana om Champions League-platser eller ens Europa League-platser? Det är ju ytterst tveksamt. Å andra sidan så kan jag inte riktigt förstå hur de har kunnat bli så drastiskt mycket sämre jämfört med förra säsongen. Jag menar, visst, alltså Lindelöf spelar vänsterback i den här matchen. Det säger ju allt om vilka skadeproblem de ändå har och att de saknar vissa spelare.
De startade Evans och Maguire också. Det säger ju också en del av skadeproblemen.
Ja, precis. Men jag menar, om man bortser från det ändå, så är det ju ändå så att de spelar betydligt sämre nu jämfört med förra säsongen. Och vad är anledningen bakom det? Det kanske är all turbulens som har pågått kring klubben och alla problemen som har funnits utanför planen. Men Ten Hag måste ju verkligen sätta sig ner här och försöka få ordning på det, för att annars kommer de få det tufft att utmana om Europaplatserna.
Alltså det finns ju en del nyckelspelare som också är markant sämre den här säsongen. Marcus Rashford har ju inte alls sett ut som han gjorde under förra säsongen än, inte alls kommit igång.
Casemiro
har checkat ut. Han har ju gått på semester nu. Det var ju där man var lite hade farhågor om att han skulle göra redan förra säsongen när han kom från Madrid. Då höll han nivån och levererade. Nu verkar ju dock Casemiro till slut ändå har checkat ut, för att han är inte i närheten av den spelare han var förra säsongen. Bruno Fernandes har inte heller riktigt lyft på det sättet som United behöver. Jag tycker väl i och för sig att han är borde komma undan mer än vad Rashford, Casemiro kanske ska göra i kritiken här också, men det är ju många spelare som inte har varit lika bärande, lika bra som de var förra säsongen, och då blir det ju överlaget sämre lag. Lägg till alla skador och så vidare de har haft.
Ja, lägg till värvningen av Onana också, för att visst, jag tycker inte att det här ingripandet som man gör i den här matchen vid, eller ja, icke-ingripandet vid Brentfords mål, jag menar, det är inte den värsta, det är inte det värsta ingripandet han har gjort den här säsongen. Nej. Men det var ju ändå en stor förändring för Man United att få in honom, och sättet han spelar på, att han mer vill ha bollen vid fötterna. Och med en backlinje då som ständigt byter spelare och det är någon som blir skadad hit och dit, man får in kontinuitet där, så tror jag det blir svårt också att utnyttja det och att verkligen sätta det på plats, och att backlinjen i sin tur då blir osäker på att ha honom bakom sig. Så att det kan ju vara den sortens dominoeffekt också, att det i sin tur påverkar resten av laget. Så att det är säkert många faktorer som har lett fram till att det ser ut som det gör just nu.
Och Nana, ska vi komma ihåg, när han var som bäst i Inter då förra säsongen, jag tyckte han var helt strålande. Då hade han ju en trebackslinje med ganska bollskickliga försvarare framför sig. Han hade spelat som Bastoni, Darmian, Skriniar, Acerbi. Det var liksom en trebackslinje med väldigt duktiga spelare framför sig som gjorde att det funkade. Här har han ju inte haft riktigt samma stöd heller, eftersom att, som du säger Frida, det har ju kastats om huller om buller i det där försvaret. Sen vet jag inte om det kommer hjälpa när han får mer kontinuitet, när du har Lisandro och Varane som är friska som spelar framför honom, om det kommer att lyfta hans insatser eller inte. Men hittills har det ju inte sett ut som man hade hoppats att det skulle göra för honom i alla fall.
Mm. Ja, det är ett såklart, alltså det här skadorna i Manchester United, det är ju brutalt och tunga och påverkar ju hela sättet de kan spela fotboll på. Maguire, Evans och alltså Victor Lindelöf tycker jag är tillräckligt bra för att spela och rulla från backlinjen och bygga upp ett spel. De andra två tycker jag inte är det. Och då blir det väldigt svårt för Onana också. Då måste han lyfta långt och spela på ett sätt som han inte är van vid och som han inte är där för att göra.
Det är ju faktiskt helt makalöst hur man har hamnat i ett läge där Johnny Evans startar som mittback i Manchester United 2023 tillsammans med Harry Maguire, de egentligen ville bli av med hela sommaren. Det är såklart, en del är liksom en helt orimlig otur med skador, men samtidigt också, det är en helt orimlig situation också.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Palace Forest, Frida. Palace spelar 0-0 igen. Ska de liksom tråka ihjäl oss den här säsongen och bara ta den där typ 12:e platsen och sen så går vi vidare med våra liv och sen så pratar vi inte så mycket mer om Palace? Är det Roys strategi här?
Ja, jag tycker ändå vi ska vara lite snälla mot Roy, för att han har väldigt många. Om Man United beklagar sig över sin skadelista, då ska de få se Roys skadelista, för att det var 9 spelare inför den där matchen och sen så hade man ytterligare avbräck då under matchens gång med Schlupp och Riedewald var det väl också. Så att han har det ju inte lätt på så vis, och det märktes ju också att en av de spelarna som saknades var Esse, som är kreatören, och det är ju han som får saker att hända. Så att jag kan ändå känna med Palace i det fallet, och jag tror väl på något sätt att där de ligger nu, jag tror att de kommer ligga där resten av säsongen faktiskt, att ja, de har liksom nått sin höjd. De kan slå till med supermatcher, de har de här kreativa spelarna så fort de får tillbaka dem, det vill säga. Men vi kan ju förvänta oss att de kommer hamna där ungefär, ja, någonstans ungefär i mitten av tabellen. Sen hade ju Forest ett par lägen ändå där de hade kunnat spräcka nollan. Jag tänker på Morgan Gibbs-White som hade något avslut. Och sen får man ju säga kanske att den spelaren som imponerade allra mest på mig faktiskt var Murillo, som hade någon soloräd där han bara inte fick till avslutet riktigt. Så hade han fått det, då hade det varit omgångens mål, antagligen.
Alltså, det är en mittback.
Sulfinten, den sista han gör. då har han ju liksom där, he's just taking the piss at that point. Alltså. Det är bara, ja, det fan. Nu, allting funkar, nu kör vi.
Och i sin första match dessutom, så att jag menar, det är en brasse att hålla koll på, så att säga.
Alltså det är som fel av målvakten att rädda den. Alltså, låt den gå in.
Ja, det var väl hans andra match det här, va? Totalt, tror jag. Det är helt...
Ja, andra match. Ja,
men han hade ju en rejäl impact också mot Brentford där innan. Han gjorde en väldigt fin match där också. Mm. Totalt från ingenstans bara dykt upp och levererar. Väldigt kul att se, såklart. Och den där dribblingsräden som mittback.
Ja. Det är klart, köper man alla spelare så några guldkorn ska man väl kunna vaska fram. Nej, men han ser oerhört intressant ut, såklart. Och det där målet, alltså dribblingsräden, kan man se hur många gånger som helst. En match kvar att besöka, den mellan Fulham och Sheffield United, 3-1. Alltså det där, ja, Kearneys skott är ju också en av höjdpunkterna från omgången. Han träffar sitt stödjeben, va? Och får den sjukaste bollbanan. Det är ju, om man hade kunnat upprepa det och göra det, då hade han ju kunnat göra hur mycket mål som helst.
Ja, verkligen. Det påminner lite om Fabian Schärs mål mot PSG, det här med att man liksom halkar till och sen ja. Så får man ändå iväg ett sånt där dunderavslut. Så att, nej, det var verkligen, verkligen ett mål man kommer att komma ihåg. Sheffield United, de går ju såklart på knäna ordentligt. Det är väl egentligen det laget man har räknat bort nu från att hålla sig kvar i Premier League. Men om man ska lyfta fram någon i Fulham så landar jag ändå i Willian som... Jag ska vara ärlig och säga att jag gillade inte riktigt Willian varken i Chelsea eller i Arsenal. Men i Fulham har han på något sätt verkligen hittat hem. Och han ser inte alls ut att vara så gammal som han är. Tvärtom egentligen. Han flyger verkligen fram på ett sätt som jag inte hade förväntat mig när han skrev på för Fulham. Och ja, det var ju faktiskt kul för Fulhams del att han valde att stanna också. För det fanns ju anbud från annat håll.
Måste ju nämna Chris Basham också. Det rekommenderar jag inte att leta upp och titta på den situationen när han blev skadad där i första halvlek.
Han blir nog borta resten skada. Av säsongen.
Lär han vara, kan man väl lugnt konstatera. Otroligt tråkiga scener där för ett Sheffield United som redan nu har det väldigt tråkigt, om vi säger så. Jag är väl också med i skrået som helt räknar bort dem. Det finns ju inte en tillstymmelse till tecken på att de ska lyfta och försöka lyckas klara det här kontraktet om de inte gör ett helt sanslöst vinterfönster. Vilket vi för sig sett andra lag göra också.
Jag tror att han får kicka nu, Heckingbottom, faktiskt. Mm. Jag tror inte det finns någon återvändo. Det sägs ju att spelarna vill ha honom kvar, men... Jag tror att ledningen kommer agera. Och det är inte helt omöjligt att Wilder kommer tillbaka. Och ja, vi får väl se vart det bär i så fall.
Tycker ju synd om de värvmaterialen har fått att jobba med också. Det är ju lite så man känner också. De har ju knappt gjort någonting i sommarfönstret. Känns inte alls redo på något sätt för att spela Premier League med den truppen de har just nu. Så att man lider lite med honom ändå. Att han, ifall han nu faktiskt skulle få kicken där. Vilket ändå hade varit... förståeligt med tanke på vilka resultat de gör.
Ja, en av de trevligare tränarna också, kan jag tillägga. Mm. Så att det gör att det känns lite extra sorgligt i så fall om det kommer sluta på det viset.
Kommer säkert in någon annan supertrevlig tränare.
Ja, men Wilder är ju jättetrevlig faktiskt. Så att, ja. Jag menar, det är gott så.
Ja. En in, en ut. Så får det vara. Vi ska svara på lite frågor innan vi stänger butiken här som vanligt. Emil Berglund undrar, eller han skriver så här, lite silly, men Gimareis nya kontrakt har ju en relativt billig utköpsklausul. Betyder det att han rör på sig nästa sommar? Kort svar är väl, ja, antagligen.
Vem pratar ni om?
Jag är inte så säker på det.
Vem var det ni sa? Gimareis, han har väl... Ja, precis. Ja, att han har signerat nytt kontrakt och sådär. Nej, jag vet inte heller riktigt hur han tänker. Han verkar ju trivas väldigt bra i Newcastle. Men ja, det vore inte konstigt om det kommer någon annan klubb och plockar honom. Sen har han väl varit... Han har varit bra den här säsongen och varit sensationellt bra i vissa matcher, men... Han hade det ju ändå lite svårt efter att han hade kommit tillbaka från sin skada att liksom hitta tillbaka till den jättehöga formen, eller jättehöga nivån snarare, som han låg på förra säsongen. Där har man inte riktigt sett honom konsekvent över en lång period än, men att han har den förmågan, det råder det ingen tvekan om.
Ja, men alltså, jag tror väl också att det skulle ju vara om Newcastle helt missar Europa eller någonting, och det kommer ett bud. Så kanske han kan tänka sig dra, men så länge Newcastle-projektet går i den riktning det gör och han har som bärande del av det och han får spela Champions League-fotboll och få vara med och krossa PSG, liksom, då tror jag att han har något så mycket tankar på att dra någon annanstans.
Sen tror jag det är svårt. Om Real Madrid kommer och säger vi vill ha dig, jag tror det är svårt för en spelare ja, men, som en brasse.
Real Madrid
som
och Barca är en annan kategori. Ja, de kan alltid värva där de vill ha.
Ja, jag tror inte, alltså särskilt för en brasse då. Alltså de har ändå, deras makt så att säga, Real Madrid och Barcelonas, har ju ändå blivit mindre de senaste åren. Men jag tror att för en brasse så betyder det oerhört mycket att representera någon av de klubbarna. Så att där hade han nog haft svårt att tacka nej.
Det hade också varit oerhört Real Madrid till läget när de inte har några ytterbackar och ingen tydlig central forward förutom José Lu, värva Bruno Guimaraes i nästa fönster istället och addera ännu en inne mittfältare till skrovet.
Mm. Han hade inte gjort bort sig i Barcelona just nu. Han hade passat där.
Galnaste matchen jag har sett den här helgen var ju faktiskt Granada-Barcelona, i alla fall de 15 sista minuterna. Det var ju helt, ja. Kolla highlights.
Det kallas La Liga, Frida.
Men till och med, det är så kul för att han som är expertkommentator för La Liga här borta, han bara skrattar. Alltså han skrattar säkert så här 15 gånger per match för att det är sådana beslut som är helt sjuka. Ja, ja. Man tänker det, hade hälften av de här besluten fattats i Premier League så hade det varit rubrik på rubrik i tidningarna dagen efter och folk hade inte slutat prata om det. I La Liga är det så här, ett bortdömt mål här för en incident som ingen förstår, men skitsamma, spela vidare.
Och så är det Barcelona som klagar på korruption och att det har uppgjort att Real Madrid har vunnit ligan, så har andra hållet på att Barcelona är under utredning för korruption. Det där är en vanlig La Liga-helg, Frida.
Ja, det jag var liksom fysiskt utmattad efter att ha sett den matchen, kan jag säga.
På tal om fysiskt utmattad, Josef Chabo skrev lite tidigare i veckan här, fråga till Premier League-podden: varför tar inte klubbar klagomål på till exempel domare till CAS? Det är dyrt, CAS lägger sig inte i resultat, risk för reprimander, vi förlorat mål, annat, diskutera gärna i podden. Ja, alltså jag tror helt enkelt att det är inte lönt.
Nej, det är inte värt.
CAS skulle bara säga, det skiter vi i. Get on with it.
Vi har annat på vårt bord.
Ja. Det finns ju en inkompetens här också som man måste acceptera på något sätt. Att domare, de har det svårt på den här nivån. När fotbollen är så här snabb och det är så mycket som står på spel. Mm. Jag tror att det är helt enkelt så att vi kommer få se de här mänskliga misstagen trots att de som instiftade VAR trodde ju att det skulle sudda bort alla mänskliga misstag. Men det kommer inte göra det, utan det kommer fortsätta vara på det här sättet. Och ja, det är ju vad det är på något sätt. Sen kan man ju diskutera huruvida det då är bättre att ta bort VAR helt och bara gå för de mänskliga misstagen som sker av huvuddomaren. Men jag tycker väl att vissa aspekter av VAR funkar ju ändå. Men nu måste man ju på något sätt sätta det på plats så att det inte blir såna här diskussioner efter varje helg, för att det är ju tröttsamt. Ja.
Ett större problem är det som Peter tar upp i kommentaren här, som frågar problematiken när Premier League-domare dömer i Saudi. Ja, nu var det inte Saudi, det var ju Förenade Arabemiraten, men det är ju skitsamma. Att Premier League-domare är iväg och dömer i andra ligor under veckor där det är Premier League-matcher till helgen. Det är ju ett problem för trovärdigheten såklart, som domarna redan sliter med.
Ja, och sen får de ju inte så pass mycket betalt ändå, ska man komma ihåg. Alltså Premier League-domare, så får de då tre eller fyra gånger så mycket i Förenade Arabemiraten. Vad är det då som gör att de ska hindras från att åka dit och döma de matcherna? Jag tycker ändå att man, absolut, jag kan förstå personen som ställde frågan. Jag tycker också att det är konstigt att det får ske. Men samtidigt så har jag ändå förståelse för att man som domare, men kan man få så mycket pengar ändå på något sätt som man inte får i Premier League? Och det är helt fine för ens chef att man åker dit och gör det någon gång då och då. Ja, då kan man väl ändå förstå varför de tackar ja. Sen finns det ju andra aspekter, som de etiska aspekterna, som man tänker att det hade väl gjort att man personligen inte hade gjort det. Men nej, jag tycker på något sätt att det är säkert någonting som kommer att tas upp i PGMOL. Att de kommer att utvärdera det och känna att ja, vi kanske inte kan tillåta våra domare att frilansa på det sättet. Men så som det ser ut nu, så kan jag väl ändå säga det från båda sidor på något sätt.
Alltså man bortser från de uppenbara etiska aspekterna och så vidare, så är väl lite inne på det här. Jag säger också att alltså de domare åker iväg och dömer Europamatcher mitt under veckan också.
Det är också frilansjobb.
Ja, om vi bara pratar slitage, så är det väl just att man reagerar på att de åker till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Det är de rent etiska aspekterna i det. Men slitagemässigt så är det här domare som är ute och dömer Europamatcher. Om det så är liksom Europa Conference League-match nere i Armenien eller någonting, så kan de vara där och döma också innan de ska två dagar senare tillbaka och döma en match i Premier League. Så att den här liksom belastningen på så vis finns ju ändå. Sen vet jag inte liksom, jag ska inte uttala mig exakt hur domarbelastning påverkas av tätt matchande på samma vis som spelare och hur det ligger till, men ja, det är ändå såklart att man reagerar ändå på att domare åker iväg på så vis, men samtidigt de får mer pengar för ett jobb som också är lättare för att det är mycket lägre tempo och du har mindre blickar på dig och du får mer betalt för det.
Sen tänker jag också, jag ska inte sitta här och försvara domare så direkt, men de får väldigt, väldigt mycket skit. Alltså varje helg, tänk att ha ett sånt jobb där du hängs ut på det viset varenda vecka. Ja, det, och de får inte, de tjänar inte lika mycket som fotbollsspelare ska man ju tillägga också. Så att det är nog svårt att hitta kandidater överlag, alltså folk som vill vara domare. Jag kan tänka mig att de absolut bästa som kanske inte har lika lätt att bara stänga av andras åsikter och glåpord och så vidare, de faller nog bort relativt snabbt, tyvärr. Och då står man med en grupp som inte är den mest kompetenta. Och det är ju där i själva problemet, eller kärnproblemet, finns. Att vi inte har tillräckligt bra domare. Och varför har vi inte det? Jo, men vi kanske måste göra någonting åt själva arbetsmiljön då för domare. Så att det är väl ett helt kretslopp på något sätt som har fallerat.
Och alla de här som är kvar i Premier League är sådana som då har kämpat sig igenom de lägre divisionerna. Det kanske är ännu mer hetsk stämning, ännu mer närgånget, ännu mer på så vis. Och fått ta väldigt, väldigt mycket skit på sin väg upp på olika sätt och vis. Sen är inte det här en del av huruvida de ska åka till liksom Förenade Arabemiraten och casha in under veckorna mellan Premier League-matcher.
Nej, för som sagt, det kan man ju ha, det kan man ha åsikter om.
Det kan man ha åsikter, det kan man onekligen ha åsikter göra om. Det liksom.
Men här borta,
det är inte arbetsbelastningen som är den stora åsikten här.
Ja, men det ska tilläggas också här borta att man har ett annat synsätt på Förenade Arabemiraten, Dubai, Qatar, alltså alla de länderna. Och visst, det fanns jättemånga journalister här borta som var drivande, framförallt kring VM då i Qatar, att ja, men som hade ett väldigt kritiskt öga. Men jag skulle nog våga säga ändå att majoriteten av befolkningen är lite så här, ja, man åker till Saudiarabien ett år och jobbar där, det är fine. Eller man åker på semester till Dubai, det finns liksom ingen, finns inte så mycket, finns inget kritiskt förhållningssätt. Inte på samma sätt som det finns i Sverige, skulle jag våga påstå. Sen skiljer det sig naturligtvis, alltså sett till olika delar av landet och sådär, och bakgrund och hela den biten. Men alla tycker inte att det är problematiskt att åka till Förenade Arabemiraten och jobba. Men det är ju som sagt en diskussion i sig.
England som land har väl ganska täta band med Qatar och Förenade Arabemiraten.
Ja, men Saudiarabien i alla fall.
Och, ja, Saudiarabien med givetvis. Att det är ju också en aspekt i det hela.
Ja, nu så säger vi hej då till Premier League-fotbollen i två veckor då, eftersom vi har landslagsuppehåll. Det blir jättespännande att se Sverige spela helt meningslösa EM-kvalmatcher som inte kommer att betyda någonting.
Kan vi våga gissa att Isak kommer, han ska ju ansluta till landslaget, men kan man gissa att han inte kommer att spela någonting eller alternativt skickas hem? Jag tror att det kommer att bli så i alla fall. Tror inte att han kommer att våga riskera någonting i meningslösa landskamper.
Jag tyckte att jag, när man åkte iväg på sin lilla höstsemester här, så tyckte jag att det var en jättebra timing när det var landslagsuppehåll där direkt. Nu när jag kommer tillbaka så inser jag att jag har avslutat ett med usel timing när man kommer rakt in i ett landslagsuppehåll. Antingen så, ja, det är för många landslagsuppehåll helt enkelt. Det är väl där man konstaterar av det.
Ja, det är det ju definitivt. När vi kommer tillbaka, då är det early kickoff, Liverpool mot Everton. Då kommer vi få se en sur Jürgen Klopp igen. Han gillar inte såna tidiga avsparkar. Så är det. Men vi är tillbaka nästa vecka igen och ska försöka sammanfatta det som har hänt där ute i den stora vida världen utanför Premier League lite grann då kanske, och svara på era frågor och så vidare. Men härifrån så säger vi tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs då om en vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Yeah.